Ja, idag så ska vi titta på uppenbarelsebokens klimax. Och det är helt enkelt det centrala fokus i uppenbarelseboken. Och jag kan ju säga rakt ut att uppenbarelsebokens klimax är Jesu återkomst. Det är det som är fokus i uppenbarelseboken, och det är det som allting centrerar kring. Allting annat är bara en uppbyggelse, eller om man vill kalla det förspel eller vad man nu vill säga, inför det som ska komma, inför Jesu återkomst, när allting kommer att verkligen nå sitt klimax. Så, men vi kommer titta på lite om Jesu återkomst. Vi kommer också titta på det med varför han kommer tillbaka och hur vi kan vara beredda när Jesus kommer tillbaka. Så låt oss be innan vi börjar på det här ämnet. Kära Gud, vi tackar dig för att vi får möjlighet att studera ditt ord. Vi ber om din heliga andes ledning nu i det att vi studerar om uppenbarelsebokens klimax. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. Om ni har ert studieblad där, så kommer vi att utgå från det lite mer. Och i vårt första möte, bara lite repetition, i vårt första möte så tittade vi på varför vi skulle studera uppenbarelseboken. För det första så såg vi att det var för att få Jesu välsignelse. Han har en speciell välsignelse för de som studerar uppenbarelseboken. För det andra var det för personlig väckelse, så att vi kan få uppleva den andliga väckelsen som finns i det här. Och så att vi kan veta vilken tid vi lever i. För det tredje är det profetisk insikt, och det är också just det, så att vi kan förstå den tid som vi lever i och det som Gud förväntar för oss idag. Sen tittade vi på tre tolkningsverktyg, och vi såg att det första är att fokusera på Jesus. Mycket viktigt om vi ska studera uppenbarelseboken, att Jesus är det centrala, han är fokus i uppenbarelseboken. Sen såg vi historicism, var ett annat verktyg. Att vi ser att de här olika... Det fanns tre olika tolkningsmetoder för uppenbarelseboken. En som sa att allting har redan hänt, en som sa ingenting har hänt ännu, och en som sa att allting i uppenbarelseboken utspelar sig mellan tiden från Johannes tid ända fram till Jesu återkomst. Och det var historicismen som kallades för det. Och det såg vi att uppenbarelseboken stödde. Sen såg vi att vi måste låta skrift tolka skrift. När vi läser om de här symbolerna, så kan vi inte bara dra våra egna slutsatser om vad det betyder, utan vi måste låta skriften tala för sig själv, tala sitt eget språk, så långt som möjligt. Så, och speciellt bygga på Gamla testamentet. Igår så tittade vi på att djävulen har en plan. Vi såg vem djävulen var, att han var en fallen ängel och att han drog med sig änglar i sitt uppror emot Gud. Och vi såg att han försökte förleda de kristna speciellt och andra människor till att tillbe Satan. Det var en kamp om tillbedjan som vi såg. En kamp mellan gott och ont. Och vi såg hur Jesus och hans änglar var i strid med draken och hans änglar. Och vi såg den här otroliga kampen om tillbedjan. Och för att lura till sig tillbedjan så använder sig den onde utav sådana här förfalskningar. Om ni minns att jag tog en illustration igår om man går ut och plockar svamp. Så finns det trattkantareller och så finns det giftskivlingar. Och det kan vara svårt att veta vilken som är vilken om man inte har en svampbok. Och på samma sätt är det i uppenbarelseboken. Vi såg att Satan försöker härma Gud i allt som han gör. Den här antikrist som vi ska identifiera på tisdag. Han är faktiskt... någon som försöker härma Kristus. Det är ingen våldsam motståndare som går ut och säger jag hatar Jesus och springer runt och försöker vara mot Kristus. Utan snarare någon som säger sig vara kristen, säger sig vara i Kristus plats. Och någon som försöker härma Kristus helt enkelt. Och vi drog slutsatsen att allt som glimmar inte Gud. alla som säger sig vara kristna, alla som säger sig stå på Guds sida är inte nödvändigtvis det. För Jesus sa att inte var och en som säger Herre, Herre till mig ska komma in i mitt rike, utan den som gör min himmelske faders vilja. Så vi såg att det var viktigt för oss att ha den här svampboken. Och vad är svampboken för oss idag? Det är Bibeln. Och därför är det viktigt att vi studerar Bibeln. Och förstår vad som är den falska och vad som är den sanna kristenheten i sista tiden. Och idag då så ska vi se på Uppenbarelsebokens klimax. I vår första fråga där, ja förresten, vi såg att i den här kampen mellan gott och ont, vem var det som segrade? Minns ni det? Jesus segrade, han segrade i himlen. Och därefter så kom han ner på jorden och han segrade på korset, eller hur? Det stod att han avklädde makterna, han vann seger. Och djävulen blev besegrad, han blev nedkastad på jorden i och med att Jesus bevisade Guds karaktär jämfört med Satans karaktär. Och sen så kommer han också att segra i sista tiden vid Uppenbarelsebokens klimax, och det är det vi ska studera idag med hans återkomst. Men om vi tänker först på den här första frågan. Var for Jesus efter att han besegrat djävulen på korset? Ja, vi läser. Markus kapitel 16 vers 19. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen. Och han satte sig på Guds högra sida. Okej? Så utav de tre alternativen så får ni fylla i det som vi får utifrån den här texten. Vad är svaret?
Den första.
Precis, han åkte till himlen. Nej, det finns lite andra teorier om det här, men enligt Bibeln så for han till himlen. Och vad skulle Jesus göra där då, kan vi undra. Ja, om vi slår upp i Romarbrevet, om ni har era biblar så får ni gärna hänga med. Romarbrevet kapitel 8. Och vers 34. Så står det, vem är den som fördömer? Kristus, Jesus, är den som har dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vad då för något?
Vädjar för oss.
Vädjar för oss. Underbart, va? Han vädjar för oss, han ber för oss, står det här. I Hebreerbrevet kapitel 7 och vers 24 så står det så här. Eller vers 25 snarare. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för dem. Eller vädja, som det står i andra översättningar. Jesus vädjar för oss. Han är vår präst. Och han är vår medlare, talas det om. Så det är det han gör där uppe i himlen. Han väntar inte bara. Han leder inte den himmelska lovsångskören. Det är inte det som hans primära syfte i alla fall. Vem vet, kanske leder han den ibland också. Men åtminstone så är det hans huvudsyfte enligt Bibeln. Att be och medla för människor inför Gud som präst. Han medlar i den här himmelska helgedomen. Vi minns i vårt första möte att vi tittade på den här helgedomen från Gamla testamentet. Och faktum är, i den här helgedomen som Jesus tjänar i som präst, så är den ganska så lik den himmelska helgedomen. I Hebreerbrevet kapitel 8 och vers 1 och 2 så står det så här. Detta är en huvudpunkt i vad vi säger. Vi har en sådan överste präst. Hebreerbrevet 8 vers 1 och 2. Vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan av majestätets tron i himlen. och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet, som Herren själv har rest och inte någon människa. Så det som Jesus tjänar i, det är en himmelsk helgedom, eller hur? En helgedom som finns uppe i himlen, som Jesus, eller Herren har rest, står det, och inte någon människa. Och vi kan undra, hur pass lik är den här helgedomen på jorden? Titta i vers 5. Så står det att de prästerna på jorden, tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen. Enligt en föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet. Gud sa det, se till att du gör allt efter den förebild som du fick se på berget. Så när Mose skulle bygga den här helgedomen, så skulle han göra den enligt det som han blev visad på berget. Och det som han blev visad på berget var den himmelska helgedomen. Så han skulle göra en kopia eller en skuggbild utav den här himmelska helgedomen. Förstås, den här jordiska helgedomen var ju mycket, mycket mindre och mycket inte lika fin på det sättet kanske. Men åtminstone så har den sin motsvarigheter. Alla de här föremålen har sina motsvarigheter i himmelens helgedom. Och hur vet vi det då? Titta i Uppenbarelseboken 1 och vers 12. Här ser vi Jesus som medlare. Uppenbarelseboken 1 och 12. Så säger Johannes att jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag 7 ljusstakar av guld. Och mitt ibland ljusstakarna en som liknade människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Fascinerande. Här är Jesus i prästkläderna och han står var då någonstans? Mellan de 7 ljusstakarna står det. Nu, vad har vi hört om de 7 ljusstakarna förut? Var det inte så att det fanns en 7-armad ljusstake i den helgedomen här? Det är helgedomsspråk det här. Jesus, eller det finns 7 ljusstakar i himlen, precis som det fanns i den jordiska helgedomen. I Uppenbarelseboken 8 så står det att det finns ett annat föremål också. Det står då, kom en annan ängel som hade ett rökelsekar av guld och ställde sig vid altaret. Åt honom gavs mycket rökelse som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud. Finns det ett guldaltare med rökelse i himlen? Enligt den versen. Det gör det. Och var har vi sett ett sånt guldaltare av rökelse? Jo, det var ett sånt som stod i den jordiska helgedomen. I Uppenbarelseboken 11 och vers 19 så ser Johannes igen det här himmelska templet. Uppenbarelseboken 11 och vers 19. Det står att Guds tempel i himlen, där ser vi vad det handlar om. Guds tempel i himlen öppnades och hans förbundsark blev synlig i hans tempel. Och det kom blixtar, dån och åska, jordbävning och stora hagel. Så finns det ett tempel i himlen? Och finns det en förbundsark i det templet? Det gör det. Och vad har vi hört om förbundsarken? Jo, i den jordiska helgedomen. Eller hur? In i det allra heligaste så stod den här förbundsarken. Så helt enkelt, vad Johannes får se är Jesus tjänst där uppe i den himmelska helgedomen och det som han gör där för oss. I Uppenbarelseboken 4 och 5 så får Johannes se en glimt av den himmelska helgedomen också. Det står så här. Därefter såg jag och se. En dörr stod öppen i himlen. Intressant. dörren in i helgedomen. Och den röst jag först hade hört tala till mig som en basun sa det: kom hit upp så ska jag visa dig vad som snart måste ske här efter. Genast kom jag i anden och se en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Hej, så här är Guds tron, Guds tempel. Och där på tronen så sitter någon. Vem är det som sitter på tronen? Vers 3. Han som satt på den såg ut som en sten av jaspis och karneol, och en regnbåge som en smaragd omgav tronen. Runt omkring tronen stod 24 troner, och på dessa troner satt 24 äldste klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet. Och från tronen kom det ut blixtar, dån och åska. Och framför tronen brann 7 facklor. Det är Guds 7 andar. Framför tronen låg liksom ett hav av glas, klart som kristall. Här har vi igen den här tanken. 7 facklor framför tronen. Som, tror jag, syftar återigen till de här 7 ljusstakarna som vi läste om i helgedomen. Men här ser vi fadern på sin tron. Vi ser 24 äldste där. Läser vi vidare här så ser vi massa andra saker också. Det står så här: mitt för tronen och runt om den stod 4 väsen som hade fullt med ögon fram till och bak till. Det första väsenet liknade ett lejon, det andra en ung tjur. Det tredje hade ett ansikte som en människa och det fjärde liknade en flygande örn. Vart och ett av de 4 väsendena hade 6 vingar och de hade fullt med ögon runt om och på insidan av vingarna. Dag och natt säger de utan uppehåll: helig, helig, helig är Herren Gud den allsmäktige, han som var och som är och som kommer. Och när dessa väsen prisar, ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheternas evigheter, då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheternas evigheter. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger: du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt, ty du har skapat allt och genom din vilja kom det till och blev skapat. Okej, det här var mystiskt, eller hur? Här ser vi underliga varelser med ögon fram till och bak till och som hela tiden säger: helig, helig. Hur kan vi förstå det här? Ja, det är omöjligt för oss att gissa oss fram till vad det här kan betyda. Visst, vi kanske kan få någon uppfattning om det. Men troligtvis kommer vi att hamna fel. Om vi inte går till Gamla testamentet. För det här är bilder hämtade direkt från Gamla testamentet. Hesekiel kapitel 10, där får man se just såna här samma symbolik. Det står om några varelser där. Att hela deras kropp som Hesekiel fick se, deras rygg, deras händer och vingar, ja till och med deras 4 hjul var fulla med ögon runt omkring. Jag hörde att hjulen kallades hjulverk. Var och en av keruberna hade 4 ansikten. Det första ansiktet var en kerubs ansikte. Det andra en människas. Det tredje ett lejons. Det fjärde en örns ansikte. Och det var samma väsen som jag hade sett under Israels Gud vid floden Kebar. Och jag förstod att de var, vad då för något? Vad står det att de är för något? Keruber. Och vad är keruber för något? Minns ni att vi pratade om det igår? Änglar, eller hur? En ängel. Det stod om Lucifer att du var en smord beskyddande kerub. En smord beskyddande kerub. Och det är vad det betyder. Det är alltså en bild på en... på änglar. Nu kan vi undra, ser änglarna ut på det här sättet? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det här är en symbol. Precis som vilddjuret i Uppenbarelseboken 13. Det är inte ett bokstavligt vilddjur. Utan det är en symbol på något annat. Precis som draken handlar inte om en bokstavlig drake. Utan det är en symbol på vad då för något? Någon som minns? Draken. Djävulen, eller hur? Och sen har vi ett lamm som vi tittade på. Och lammet var inte ett bokstavligt lamm, men det var en symbol på Jesus, eller hur? Och på samma sätt har vi här en symbol på de här konstiga varelserna. Och jag tror att det är en symbol på änglarna. På de här keruberna. De här fyra väsendena. I Jesaja 63 så står det om seraferna. Hur de ropar, helig, helig, helig. Herren Gud allsmäktig. Så det är därifrån de här lovorden är hämtade också. Så, om vi läser Gamla Testamentet så blir Uppenbarelseboken begripligare. Eller hur? I Uppenbarelseboken 5. Ja, förresten, ni kan fylla i det där på ert blad om ni vill. I nummer 6 och nummer 5. I Uppenbarelseboken 5. Ja, förresten, om vi tittar på kapitel 4. Ser vi Jesus här någonstans? I kapitel 4. Det gör vi inte, eller hur? Så var är han någonstans, kan vi undra. Jag tror att han är på väg upp. Han har varit nere på jorden. I kapitel 5 så träder han fram. Låt oss läsa. Kapitel 5, vers 1. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sade till mig: gråt inte. Lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Var segrade han? På korset, eller hur? Det tittade vi på förra gången. Han har segrat och han kan öppna bokrullen och bryta dess 7 sigill. Vers 6. Jag såg mitt för tronen och mitt ibland de 4 väsendena och de äldste ett lamm stå där, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon. Med 7 de 7 ögonen är Guds 7 andar utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog bokrullen föll de 4 väsendena och de 24 äldste ner inför lammet. De tillber lammet, eller hur? Och det står: de hade var och en sin harpa och skålar av guld fulla av rökelse som är de heligas böner. Lammet som blev slaktat är ingen annan än Guds lamm som tar bort världens synd, enligt Johannes kapitel 1 och vers 29. Jesus trädde fram. Och förresten, han kommer inte ensam, men det står i vers 11. Så såg Johannes och hörde rösten utav många änglar som stod omkring tronen och väsendena och de äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Så ni vet, när Jesus steg upp till himlen så var det änglar med honom där. Eller hur? De sa till lärjungarna: varför står ni här och tittar upp? Men det var flera änglar som kom med Jesus, som eskorterade honom tillbaka till himlen. Och där så trädde han in i himmelens tronsal. Och det är det vi ser här. Han kommer in som segrare. Han har segrat över Satan genom att dö på korset. Och han träder in här i den himmelska helgedomen för att påbörja sin tjänst. Med rökelsen. Och han är värdig att öppna den här bokrullen. Vi ska inte titta speciellt mycket på vad den här bokrullen handlar om just idag. Men jag tror att det finns en fråga om det i ert studieblad som ni kan studera. Jag tror det är fråga nummer 8. Så kan ni studera de texterna på egen hand om ni är intresserade. Men om vi då ställer oss fråga 11 där. Vad lovade Jesus att göra när han blir färdig? Jesus han börjar i kapitel 5. Så börjar han att tjänstgöra med de här heligas böner som vi läste om i i vers 8. Och det är samma sak förresten i kapitel 8 och vers 3 och 4. Det som vi läste precis innan när vi läste om den här Uppenbarelseboken 8, vers 3 och 4. När vi läste om den här ängeln och det här rökelsealtaret av guld. Det är en bild på den här medlartjänsten. Vad innebär den här medlartjänsten? Ja, den innebär helt enkelt att när vi ber så stiger våra böner upp inför Gud. Men våra böner är inte speciellt... De är inte tillräckligt fullkomliga för att verkligen vara acceptabla inför Gud. Kanske ber vi utav, ibland kanske vi har själviska motiv eller delvis själviska motiv. Kanske har vi missförstått saker och ting. Kanske uttrycker vi oss på ett respektlöst sätt som inte är fullkomligt inför en helig Guds ögon. Den är blandade med synder. Och vad Jesus gör i den himmelska helgedomen är att han vädjar för oss. Han säger inte att Gud ska vara orättvis. Men han säger förlåt dem för de här synderna. Han tar bort synderna ifrån våra böner och renar dem på det sättet med sitt blod. Och därmed så blir de godtagbara inför Gud på grund av Jesus meriter. Han vädjar för oss också. När vi bekänner våra synder så täcker han våra synder med sitt blod och renar dem så att vi kan stå rättfärdiga inför Gud. Och det finns bara en medlare mellan Gud och människan. Så jag tror att i kapitel 8 så får vi just den bilden också utav Jesus. Men när Jesus är klar med sin medlartjänst i himmelens helgedom så kommer han tillbaka. Det lovade han. Om vi går till fråga nummer 11. Vad lovade Jesus att göra när han blir färdig i den himmelska helgedomen? Johannes evangeliet kapitel 14 vers 2-3. Han säger, jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni skall vara där jag är. Jesus säger, jag kommer för att hämta er till mig. Jesus skickar inte några änglar bara för att hämta oss, men han kommer personligen. Han ska komma tillbaka personligen och ta oss till sig i himlen. Om vi går till första Thessalonikerbrevet, kapitel 4, så ser vi det här väldigt tydligt. Första Thessalonikerbrevet 4, vers 15-17, eller till 18. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren, säger Paulus. Så han säger det som Jesus har sagt själv. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Jesus sa att han skulle komma tillbaka personligen och hämta oss. I andra texter som vi läser om i Matteus 24 så står att han kommer där med alla sina änglar. Och han sänder ut änglarna. Och änglarna går och de samlar alla de rättfärdiga. Och så möter de honom i rymden. Lägg märke till det, Jesus kommer inte ställa sina fötter på jorden. Utan han kommer, och där i luften, så sänder han ut sina änglar. Änglarna kommer och samlar ihop de rättfärdiga. Och sen så möter vi Herren Jesus i rymden, och vi förs tillbaka till den plats som han har förberett för oss. För vad skulle det finnas för mening att han förbereder en plats för oss om vi inte ska bo där? Eller hur? Han kommer till jorden, hämtar sitt folk tillbaka till det rika som han har förberett. Ja, hur många kommer att se Jesus komma tillbaka? Fråga nummer 12 där.
Ja,
enligt Bibeln, vad ska vi säga? Uppenbarelseboken 1:7. Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Kommer det vara en osynlig händelse?
Nej.
Det kommer det inte vara. Det kommer vara i allra högsta grad en synlig händelse. I Matteus kapitel 24 så kan vi titta på när Jesus talar om sin återkomst. Matteus kapitel 24 och vers 27. Det står till liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster. Matteus 24, vers 27. Och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Har ni sett blixten någon gång? Det syns ganska bra.
Ja, det syns.
Det syns även om man sluter ögonen, eller hur? Så kommer människosonens ankomst att vara. Alla ögon kommer se dem, även om det är vissa som kanske inte vill se det. I vers 30 så står det så här. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himmelens moln med stor makt och härlighet. Kommer även de ogudaktiga att se Jesus komma tillbaka? Det kommer de, eller hur? De kommer jämra sig. Det står jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma tillbaka. Med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar. Där har vi det här som vi pratade om. Och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken. Från himmelens ena ända till den andra. De samlas, de möter Herren i rymden och så förs de tillbaka till himlen. Det står med starkt basunljud. Kommer vi höra Jesus komma tillbaka?
Ja.
Det kommer vi. Ett starkt basunljud ska ljuda. Ja, här hade jag visst, Matteus 24. Det står i texten som vi läste. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Så här ser vi tre stycken saker som låter högt. Befallningen ljuder, ärkeängels röst och en Guds basun. Är det någon som hört en basun ljuda? Det är ganska mäktigt. Tänk i Guds basun då. Det kommer vara otroligt mäktigt. Det kommer skalla och ljuda som vi aldrig har hört det förut. Till och med så mycket att de döda uppstår. De hör det och vaknar till liv. Och går ut ifrån sina gravar och möter Herren. Och därefter så för han oss tillbaka till det rike som han har förberett. Vem kommer att komma med Jesus? Matteus kapitel 25 och vers 31. Vi är på fråga 14 här nu. När människosonen kommer i sin härlighet. Och hur många änglar? Alla änglar står det. Det är ganska många. Hur många läste vi i Uppenbarelseboken 5 att det var?
10 000 gånger 10 000.
Oj, oj, oj. Om vi gånger ihop allt det så blir det ganska många änglar.
Jag har den där.
Oj då.
Det är ännu fler.
Miljoner gånger miljoner. Myriaders myriader står det på något annat, i någon annan översättning. Men om det är ett bokstavligt tal eller bara ett tal som uttrycker en otroligt enorm siffra är jag inte helt säker på. Men åtminstone så är det otroligt många änglar som kommer. Och tänk er, härligheten från en enda ängel. När Jesus uppstod så kom en ängel från himlen. Och härligheten från den ängeln fick hela den romerska vaktstyrkan att falla som döda inför härligheten från en ängel. Tänk er när 1000 gånger 1000 och 10 000 gånger 10 000 änglar kommer. Det kommer vara ganska mycket härlighet. Och Jesus kommer i sin egen härlighet. Och han kommer i faderns härlighet, står det i Lukas kapitel 9, Det här kommer vara världshistoriens mest spektakulära händelse. Uppenbarelseboken, så hela världshistoriens klimax, om du så vill. Här så besegrar Jesus ondskans makter för gott och hämtar sitt folk tillbaka till sitt rike. Vad kommer hända med de ogudaktiga? Nummer 15, om vi tittar på fråga 15. Vad kommer hända med de ogudaktiga när Jesus kommer tillbaka? Låt oss titta i Uppenbarelseboken kapitel 6. Det står i Uppenbarelseboken 6, vers 14. Himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop. Det här är förresten citat från Gamla testamentet igen. Från Jesaja 34, där står det om hur himlen rullas ihop som en bokrulle. Och det beskriver Jesu återkomst. Himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop och alla berg och öar flyttades från sin plats. Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, de gömde sig i hålor bland bergsklyftor. Och de sade till bergen och klipporna, fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede. Till deras vredes stora dag har kommit och vem kan då bestå? De är livrädda. De är förskräckta. De vill fly bort ifrån det här. De säger till bergen, snälla fall över oss. Dölj oss ifrån honom. Och tyvärr så kommer de att få sin önskan uppfylld. Andra Thessalonikerbrevet. Kapitel 1. Vers 6-9. Det står att Gud är rättfärdig. Han vedergäller dem med lidande som plågat er. Och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar. I flammande eld och straffar de som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa ska bli straffade med evigt fördärv bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. I andra Thessalonikerbrevet 2 och 8 så står det om den laglöse, hur han ska öppet träda fram, men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Jag tror i Bibel 2000 så står det att han kommer att förgås av strålglansen från hans härlighet. Stämmer det? Är det någon som har en annan översättning? I kapitel 2, vers 8. I alla fall, all den här härligheten som Jesus kommer med och alla de här änglarna, den kommer vara outhärdlig för de ogudaktiga. För de kommer det vara som en förtärande eld. Och de kommer inte att överleva. Skulle du kunna... Andra Thessalonikerbrevet, sa jag första. Kapitel 2. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2 och vers 8. Vad sa du? Andedräkt, står det. Ah. Kan du läsa den? Hur det står i din? Jag gillar den.
Då ska den laglöse uppenbaras. Han som Herren Jesus ska dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst.
Med glansen. Det är ganska intressant. Den här härligheten, den här strålglansen, den kommer att förinta dem. Och det står om svärdet ur hans mun. Det är intressant, i Uppenbarelseboken 19 så står det om den här ryttaren som kommer. Det är också en beskrivning av Jesu återkomst. Och ur hans mun så går ett svärd ut. Och det står att de ogudaktiga dräps av det här svärdet. Så det är ingen andra chans efter att Jesus kommer tillbaka. Han kommer för att döma. Han kommer för att ge var och en efter sina gärningar. Och antingen så kommer de ogudaktiga att dö, eller så kommer de, eller antingen så är man bland de ogudaktiga som dör, eller bland de rättfärdiga som förs till himlen när Jesus kommer tillbaka. Och då kan vi ju tänka, det är ju förskräckligt. Vi vill ju inte, hur ska vi kunna undvika att hamna bland de som är ogudaktiga? I Uppenbarelseboken kapitel 21 och vers 8 så står det vilka som inte kommer att vara bland de rättfärdiga. Det står i Uppenbarelseboken 21 och vers 8. Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. Så dessa personer kommer att hamna i den andra döden. Otroende, fega, skändliga, otuktiga och mördare. Det är olika synder som beskrivs här. Det finns andra listor som vi kan läsa upp, men faktum är att även om det kanske finns i våra ögon i alla fall vissa synder som är värre än andra, så är alla synder tillräckligt illa för att utestänga oss ifrån himmelriket. Lögn klassas i samma lista som mord och otukt. Feghet. Visst ni att det var en synd? I en bemärkelse. Otroende. Egentligen all synd kommer ut att stänga oss ur himmelriket. Och vi tänker, då är det ju kört. Bibeln säger syndens lön är döden. Ja, då är det kört egentligen. Om vi ska gå där i våra egna gärningar. Men vad gjorde Jesus för att vi skulle slippa att gå under vid hans återkomst? Låt oss titta i evangeliet enligt Uppenbarelseboken. Vissa tycker att Uppenbarelseboken innehåller inte evangeliet. Titta i Uppenbarelseboken kapitel 14 och vers 6. Uppenbarelseboken innehåller evangeliet. I vers 6 så står det: jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för de som bor på jorden, för alla folk och stammar, språk och folkslag. Okej, där nämns det eviga evangeliet. Men vad innebär det? Vad gjorde Jesus för oss? Låt oss titta i Uppenbarelseboken 5. Det gjorde han. Och det är det som evangeliet är. Det är det eviga evangeliet. Det har varit detsamma sedan från Adams tid ända till vår tid. Uppenbarelseboken 5 och vers 9 och 10. Så står det så här. De sjunger om lammet. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk och folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Uppenbarelseboken kapitel 1. Vers 5 och 6 säger samma sak. Det står: från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskat oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod. Och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Så vad har Jesus gjort med sitt blod? En liten version. Han har friköpt oss. Han har köpt oss, han har betalat vårt straff med sitt eget blod. Han utgöt sitt blod på korset, och därför så tog han vårt ställe, han tog vår plats. Om vi tänker på helgedomssystemet, varifrån den här bilden på ett slaktat lamm kommer ifrån, så var det så att om jag hade syndat så gick jag och jag la mina händer på det här djuret och jag bekände mina synder över djuret. Och sedan så slaktade jag det här lammet i mitt ställe. Istället för att jag skulle dö för mina synder, det var dödsstraff på synderna i Gamla testamentet, men istället för att jag skulle dö för mina synder så dog det här lammet. Och lammet är en symbol på Jesus. Precis som vi förtjänat döden så kommer Jesus och tar våra synder på sig och han dör i vårt ställe. Och genom hans blod så köps vi fria ifrån döden. Så här är evangeliet i Uppenbarelseboken. Men det blir ännu bättre än så. Hur ska jag få del utav den här förlåtelsen? Vi är på fråga 18 här nu. Låt oss titta i Uppenbarelseboken 22 och vers 17. Det står: och anden och bruden säger kom, och den som hör det må säga kom, och den som törstar må komma, ja den som vill må ta emot livets vatten för intet. Här är evangeliet. Anden, den heliga ande, och bruden, det är symbol på Kristus församling, vädjar ut, säger kom. Och vad ska man göra? Komma till kyrkan, ja det är ju en bra sak. Men det här handlar inte direkt om det, det handlar om att komma till Jesus. Precis. Det handlar om att komma till Jesus och ta emot livets vatten, eller hur? Och livets vatten är det som gör att vi kan bli frälsta. Och det står den som vill. Vem som än vill kan ta emot det. Och den som väljer att ta emot det, den kommer att bli frälst. Vi kan inte välja att frälsa oss själva, men vi kan välja att ta emot det som Jesus erbjuder oss. Titta i Uppenbarelseboken 3 och 20. Den sista versen som jag skulle vilja titta på idag. Uppenbarelseboken 3 och vers 20. Där säger Jesus så här. Ja, men om vi börjar i vers 19 så säger han: alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Hur ska vi omvända oss? Vers 20. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Så, vad gör Jesus? Han knackar på dörren. Och varför gör han det? Ja, vad vill ni när ni knackar på en dörr? Han vill komma in, eller hur? Och varför kommer han inte in då? Är han inte stark nog att komma in? Han vill inte det. Vi pratade om den fria viljan igår också. Precis, så är det. Den fria viljan måste till. Vi måste säga ja Jesus, jag vill ta emot dig. Jag öppnar dörren, jag tar emot dig. Vi kan inte förtjäna hans frälsning, men han kommer ändå och han tvingar inte den på oss. Han står och han klappar på. Och om vi hör hans röst, om vi hör honom mana till våra hjärtan, låt oss släppa in honom. Eller vad säger ni? Låt oss ta emot honom. Och det kanske är för metaforiskt för några. I alla fall var det så för mig. Vadå ta emot Jesus? Hur gör man det? Det handlar helt enkelt, vi behöver inte läsa de här texterna, men i Hosea så står det väldigt tydligt. Det handlar om att be en bön. Du säger till Jesus: Jesus, jag ger dig tillåtelse. Kom in i mitt hjärta. Och förlåt mig mina synder. Vi bekänner våra synder. Ja, nu har jag nämnt det. Låt oss titta på Hosea, om ni har den texten. Hosea kapitel 14. Det är bara en sån dynamittext, jag måste börja läsa den. Precis efter Daniel i Gamla testamentet. Hosea kapitel 14. Det står så här. Vänd om Israel, vers 2. Jag läser från Folkbibeln. Vänd om Israel till Herren din Gud. Ty genom din missgärning har du kommit på fall. Ta med er ord och vänd åter till Herren. Och då kan vi undra, hur ska vi vända oss till Herren? Jo, det står säg till honom. Hur talar vi med Gud? Genom bön, eller hur? Säg till honom. Det är så vi gör. Säg till honom. Vad ska vi säga till honom? Jo, säg förlåt oss alla våra synder. Där har vi bekännelsen. Vi säger Jesus, förlåt mig för mina synder och vad jag har gjort. Och sen så står det, och ta nådigt emot oss. Där har vi överlåtelse. Vi ger Jesus tillåtelse att ta vårt hjärta och förvandla oss. De två aspekterna, bekännelsen och överlåtelsen. Då, det är så vi omvänder oss. Vi säger det till Jesus från ett uppriktigt hjärta. Det är inte någon speciell ramsa som man behöver be eller säga. Utan det är helt enkelt de här två aspekterna. Att be, bekänna sina synder, be om förlåtelse och överlåta dig till Jesus. Och då står det, då ska vi prisa dig med våra läppar. Vet ni, första gången som jag bad den här bönen så kände jag mig inte frälst. Jag fick ingen stor, våldsam känsloupplevelse. Vissa får det, andra får det inte. Men vet ni, vi kan i tro ta emot det ändå. Vi kan se att har jag bekänt mina synder, har jag överlämnat mig till Jesus, då är jag frälst oavsett om jag känner det eller inte. Jesus har förlåtit mig mina synder, oavsett om jag känner mig förlåten eller inte. Våra känslor är inte samma sak som verkligheten, alltid. Och det här har Jesus sagt, och då kan vi prisa Gud, vi kan tacka honom för att han har gett oss ett nytt hjärta. För att han har förlåtit oss våra synder. Den sista frågan är någonting som är upp till dig. Det står, är det din vilja att ta emot Jesus i ditt hjärta? Så att du får glädja dig vid uppenbarelsebokens klimax. Så att du får vara de som får möta Herren Jesus utan att vara förskräckt. Och det är min önskan att ditt svar är den första där. Att inte skjuta upp det här beslutet. Utan att här och nu säga ja Herre. Kom in i mitt hjärta. Ska vi be? Käre Gud, vi tackar dig för att du har varit med oss idag. Tack att vi kan få ett hopp om att få vara frimodiga på den dagen när du kommer tillbaka. I uppenbarelsebokens klimax. Och Herre, förbered oss. Hjälp oss att dagligen överlämna oss till dig. Herre, förlåt oss för våra synder. Var nådig emot oss. Herre, vi lämnar våra hjärtan till dig. Ta emot oss. Nådigt. Och vi vill prisa dig, Herre, med våra läppar för vad du har gjort för oss. Vi vill tacka dig för att du har förlåtit oss våra synder och gett oss ett nytt hjärta. För vi ber i Jesu Kristi namn. Amen.